och välkomna till avsnitt 338 av podcasten En präst och en mammut. Med mig Andreas och med dig.
Kjell heter jag, även denna vecka. Det har inte förändrats.
Förvånad jag hade blivit om du hade ändrat ditt namn.
Ja, vi var inne på det någon gång där. Jag har sagt Kurt eller något sånt.
Lake, eller vad blir Kjell baklänges?
Ja, Lake. Lake. Ja.
Lake Dellert.
Lake Dellert, det var en
minister.
Ja, nej, det var en kompis när vi gick i lågstadiet var det väl, tror jag. Eller om det kanske var mellanstadiet som det hette på den tiden, som kallade mig för spat. Alltså, för Kjell baklänges blir lake, lake är sjö och sjö det är ju spat.
Ja, spat på det sättet. Okej, nej, inte spa, utan
man,
spat.
Ja, inte där man får liksom filade tånaglar, så, utan det här spa.
Spa.
Ramla i spat. Spa.
Ja. Det hade ju varit kul om det hängde kvar. Det fantastiska
smeknamnet.
Spatellert.
Pastorspat.
Ja. Är det där vi är idag?
Pastorspat.
Nej, men det är på den här nivån som
det
är
bara, ja, just det.
Kommer den ta oss igenom kommer. Den här dagen.
Ja, precis. Jag kommer precis ifrån en bibelstudiestund.
Okej.
För ett antal år sedan, det är nog nästan 10 år sedan nu, så hade jag bibelstudion först med ett par personer som vi anknyttat till vår församling, vuxna alltså. Och sen så var vi på en resa i Israel och med arbetslaget, och då var det ju några som säger att det här kände inte jag till, alltså som vaktmästarna, det var ju inte
just det.
Här, liksom. Det här kände vi visste inte det, och då var då den här som jag hade haft bibelstudion med sa att ja, men Kjell kan väl hjälpa er att göra det här liksom. Så att då hade jag bibelstudion med vaktmästarna där i den kyrka där jag då jobbade, och nu har uttryckts önskan här för ett år sedan är det nog nu, att en av vaktmästarna ville att hon skulle vilja lära sig mer om kyrkan, för att de jobbar ju i kyrkan och liksom ville gärna lära sig mer om det. Så sa jag, vill du så kan vi börja med någon bibelstudiegrupp. Så nu förra veckan så började jag bibelstudie med två av våra vaktmästare i kyrkan här. Och idag var en av dem sjuk, så att jag var en där. Så att jag gör lite som med konfirmander, vi går igenom Markus evangeliet så där. Och det är så roligt att få göra detta. För att här är ju vuxna människor som kan ta till sig det man säger. Och som det är väldigt som är engagerade. Och
bett om liksom, det dessutom.
Ja, precis. Ja. Man får ju verkligen... man får ju tänka igenom själv liksom, vad handlar det här om, vad är det jag tänker, vad tror jag om det här, och det kommer frågor liksom, ja, men varför gjorde han så här, varför gjorde han inte så här istället liksom. Jag tycker det är väldigt väldigt intressant och givande.
Det är en av de här komplexa delarna med våran organisation, om vi tar just personalen, att vi har på ena sidan du som har läst väldigt länge teologi och kan kyrkan inte säga utan och innan, och det är väl inte sant.
Nej, det är nog inte sant. Nej,
men det fattar jag menar.
Det är en annan kollega till mig som gör det. Kan kyrkan utan och innan.
Till de som inte har läst någonting.
Ja,
alltså, så eller har någon förkunskap eller sådär. För det kräver vi inte heller för den typen av tjänst. Men att då vill jag själv bli så mycket roligare. För det är ju som, det blir ju en fortbildning. Och istället för att skicka iväg då, när vi har ju kompetensen in-house. Så att det är ju bara nyttja den.
Jag tyckte det var jätteroligt att få frågan och att göra det så. Nej, för det är som du säger. Det här är ännu längre sedan. Det måste ha varit när jag var rätt så ny här i församlingen. Så skulle jag ha en begravning av en släkting till en av de på administrativa sidan. Som jag kommer helt ärligt inte ihåg vad personen frågade gjorde. Men det var någon form av administrativ tjänst då, liksom, i församlingshuset. Och den personen var ju inte troende, och det, som sagt, det kräver man ju inte. Men så här, vi ska ha salmer. Vad salmer? Vad är det för något nu? Och då är man verkligen att man är på så olika nivåer. Och vi jobbar inom samma... paraply, det är samma tak.
Och ska följa samma vision och församlingsinstruktion och verksamhetsplan. Har vi helt olika delar av det att ansvara för.
Absolut.
För den som har ansvar för ekonomin till annan del, det där är självklarheter. Men att ändå förstå grunden varför vi gör vad vi gör.
Precis. Liksom. Och det här gör ju så, vi har ju varit inne på detta flera gånger när vi har läst artiklar och annat. Det var väl senast, om jag minns rätt, en organist som någonstans i Sverige som hade klagat på att hon upplevde sig tvingad att gå på personalsamlingar med mässor och sådär.
Just det.
Och att liksom, det gör ju en sak när man haft man har ett möte för hela personalen. Ja. Så det är svårt att veta exakt var man ska lägga sig, för att man har olika ingångar liksom på det hela.
Precis.
Man har ju alla lika kompetenta fast inom olika områden.
Ja, visst är det så. För det vet jag ju ställer utmaningar, nu håller jag på att tänka när jag pratar. När vi har storsamlingar så är hela begravningsenheten med.
Mm.
Och de är ju anställda på ett annat sätt. Jag tror inte ens att man kräver medlemskap i Svenska kyrkan där. Pass, ja. Förresten. Men ja, det är i alla fall helt olika förutsättningar.
Mm.
Och det där är ju, alltså, vi har lokala sådana inslag. Men även liksom tänka på nationell nivå när det kan bli svårt kommunikativt.
Ja,
så här, för att du kan ha en superskicklig kommunikationsenhet som sitter och producerar saker som ska nå till en bred massa. Liksom.
Mm, mm.
Och sen sitter det teologer som tycker att det blir en felaktig kommunikation vad kyrkan står för. Eller vad kyrkan är. Liksom. Ja. Det är ofta kanske ord som det blir för säljigt. Eller ordval av du säger församlingsbo, någon annan kanske säger kund. Det är ju inte illvilja, tänker jag, från något håll. Det är oförståelse för...
Man förstår inte riktigt varandras förutsättningar.
Nej, det var bra sagt. Och då blir det så här. Ja, men det var ett sidospår, men vad roligt att du gör det här. Det stärker ju de här två som möter så många i det första skedet.
Ja.
Alltså såväl begravning, i alla liksom typer av våra verksamheter.
Precis, det är roligt för att göra det med de här liksom individerna, men också i deras funktion.
Ja.
För att, som du säger, det är alltså... Folk som kommer till kyrkan talar ju oftare med någon av vaktmästarna än de talar med mig, till exempel. Ja. Så är det ju för det mesta.
Absolut.
Möter man och kommer in för att hämta något, göra någonting eller vara med i något, så är det oftare vaktmästarna än prästen är där.
Jag såg att det är någon, vi kanske pratade om det då, jag kommer inte ihåg. Men det finns ju, det kanske inte fler, men jag har sett en folkhögskola som har en ettårig kyrkvaktmästarutbildning. Och det, jag har ju ingen aning om någon som har gått den eller så, men jag tyckte att det var kul att se. För att det på något sätt höjer statusen eller liksom bemyndigar. Jag vet inte vad jag söker för ord. Det är någonting åt det hållet som jag tänker jag har varit så här positiv, glad att se. Liksom. För då kan du ändå jobba ett tag och ett år, inte så lång tid.
Precis.
Och då lär du få... kan man hoppas, grunderna. Viss teologi och ordningar och sånt där. Liksom.
Precis, ja, absolut. Det var ju, jag vet inte hur det ligger till nu, jag har kommit ifrån verkligheten. Men förut när jag skulle bli... Ja, precis, jag ligger i en bubbla, prästbubbla. Det är bara jag och Jesus. Nej, verkligen inte. Men när jag pluggade till präst, då var det ju ett obligatoriskt inslag var ju Svenska kyrkans grundkurs.
Mm.
Och den var ju också på samma sätt, liksom, hur anpassar man Svenska kyrkans grundkurs så att den passar både pedagoger, diakoner, musiker och präster som var de
helt
fyra arbetsgrupperna som gick den här. Och det var ju omöjligt.
Mm.
Pratar vi om Bibeln och läste Bibeln så var det flera av pedagogerna som tyckte det var ointressant. De hade kanske aldrig öppnat en Bibel alltså i det sammanhang där jag var. Och pratar man om, inte vet jag, andra, vi höll på med... Ja. Det var dåligt.
Svårt
att få till det för alla. Liksom.
Precis, och jag bodde ju på folkhögskola och gick ett par år och såg såna här kurser då, parallellt. Alltså, och det var också så här, vet du, jag kommer att det var någon organist som hade blivit dit skickad som hade missat den del men hade varit organist i 7 år. Det blir så svårt. Och så sitter några som är 19 och inte vet så viktigt vad de vill göra, men tycker kyrkan är kul, till de som ska bli präster. Så att det blir väldigt svårt faktiskt att få till det där. Och just då, vaktmästare är ju den som man kan liksom, pedagog kan man ju också ha en ganska bred bakgrund, men där finns det ändå församlingspedagog men vaktmästare så kan det ha så väldigt olika bakgrund.
Visst.
Vissa är ju hantverkare, vissa kan man ha jobbat med ljud och vi,
men visst,
eller ingenting absolut. Åt det hållet, gjort helt andra saker.
För det finns ju också i vakt, alltså vi säger vaktmästare lite slarvigt, fast det heter ju så, men vaktmästare i kyrkan betyder ju så mycket olika saker.
Ja, absolut.
Verkligen. Det kan i vissa församlingar handla om att man är ute och klipper gräs.
Ja, ja.
Snickrar väggar. Eller så,
absolut.
Så. Och
absolut.
Hos andra som hos oss då, som vi inte
nej,
gör.
Vi har ute och inne tjänst.
Ja,
kan man säga.
Ja, men precis.
Och det är allt som sker ute i kyrkogården.
Ja, just
kyrkogårdspersonal.
Det.
Hos oss då, kan man säga lite slarvigt, men det är nästan sant. Och om vi bara tittar på våra som vi har de ju en väldigt bred bakgrund.
Ja, visst. Absolut.
Jag har en hos mig som hade restaurang i hela sitt liv och ledsnade och bytte då till kyrkan. Liksom. Det är då, och sen någon annan som har jobbat som lärare med ljud och musik och sådär. Så att det är väldigt bredd.
Ja,
liksom. Och så tänker jag vet inte. Det tänker vi om alla, men att alla ska förstå den kyrkliga delen, och det är inte alls säkert. Ja, men jättebra. Fler borde ta efter det och ha in-house liksom, för att det blir så enkelt. Då kan man ta när det passar och sen en liten grupp och diskutera precis det som de vill lära sig. Det är ju jätteroligt.
Och det precis, och också jag tror att det kan vara en fördel. Det är väl lite olika såklart, det handlar om personer, men en fördel kan vara just att man har det med folk man känner, att de vågar ställa
dumma frågor om ett som inte är det, men frågor man inte förstår eller vet, och så kan man fråga det. Det är
för det här är bara i mitt fall Kjell.
Precis, så sitter ni och så
liksom. Prata lite
så lär man sig. Ja, vad roligt. Klokt också att använda Markus. Dels för att du kan det så bra själv, efter alla år med konfirmander,
men sen är det det kortaste och enklaste framförallt det. Så är det. Ska ju inte sägas att det är enkelt, men det är enklare än exempelvis Johannes evangelium. Man kan inte börja med Johannes evangelium så.
Eller uppenbarelseboken.
Nu
ska vi börja här.
Ja, just det. Jag hade just den här första omgången då jag hade med, det var en av våra distriktsassistenter då, som den för länge sedan, och en var våra kyrkvärdar. Det var de två som var engagerade, och jag hade bibelstudier med dem. Då började vi med Markus, sen gick vi vidare med Johannes, så läste vi Romarbrevet, och så hade vi faktiskt som avslutning var faktiskt uppenbarelseboken.
Ja, var det examination?
Det var liksom så här, då är det klart. Ja, då är det klart. Då har man läst den då, eller färdigt liksom. Så att det var ju också roligt. Det var också en rolig period så där, man fick göra det där.
Du har du egentligen svarat på den frågan jag alltid brukar säga, hur har haft det sen sist? Det här var ju sista timmen.
Det var sista timmen, men just den här veckan är det nog den roligaste timmen jag har haft i alla fall.
Okay.
Så får man nog säga.
Ja,
om man inte räknar in att jag hade mitt barnbarn på besök över i helgen.
Oh.
Och det var ju det absolut roligaste.
Ja, det förstår jag.
Han var en superhjälte.
Ja,
han är nästan 3 år.
Ja.
Och han var, allt var superhjälte liksom.
Ja.
Nu är du ett troll! Ja. Och jag är en superhjälte!
Men det är ingen specifik superhjälte.
Ingen
utan
specifik,
det är superhjälte.
Ja, precis.
Det vill vi alla vara.
Jag har superkrafter! Ja, och det var riktigt.
Och morfar fick vara det gamla trollet.
Jajamensan. Och så var jag blå ibland och grön ibland.
Oj,
ja. Och så då skulle han komma med vattenkannan och skulle hälla vatten. Med bubblor skulle han hälla på mig. Mm. För att då skulle jag bli frisk från grönheten.
Okay.
Och så. Ja, det var mycket
vild fantasi.
Det var mycket vild fantasi och energigivande för morfar också.
Ja,
detta. Så bortsett från det så var det nog den här timmen den roligaste.
Vad kul, vad kul. Själv är jag nyss hemkommen då, för vi spelade in på länk förra veckan.
Ja, just det.
Hördes kanske.
Det hördes absolut.
men nu är ordningen återställd och jag är tillbaka och det är okej.
Ja, ja.
Jag tycker, det har vi nog pratat om semester generellt, att jag tycker det är svårt att åka hem varje gång.
Jag
tycker inte, alltså, eller så här, den här tiden är det svårt. Det är väldigt platt, men jag så här, läste, det är 6 grader kallt om snö på väg, storm, man ska inte åka, köra bil, och då så här, sitta på balkongen i solen och vet att man, det är ingen rolig känsla så.
Jag kan förstå att det är
det är skönt att vara ledig.
Ja, just det, precis. Ja, men så är det ju.
Jag träffade en spärrvakt här innan jag kom till jobbet. Jag skulle fylla på mitt månadskort.
Jaha.
Och så, jag vet inte, han var ju så här skojfrisk snubbe som sa, Ja, men hur läget? Jag är trött. Syn på pension? Alltså, ja, absolut. Men det är lite kvar så här. Han bara, du får inte sluta. Jag jobbar bara 3 år till, så jag måste ju få min pension betalad.
Okay.
Och då sa jag, är så här gammal, så jag har väl 30 år kvar att jobba om det, liksom, om det inte händer någonting mirakulöst. Och han sa, om 30 år, då lever inte jag längre. Och var så här glad. Han bara, då lever inte jag, då behöver jag tänka på det. Skönt litet så här ögonblicksmöte.
Ja,
han
var
glad gamäng i sin bur där.
Ja,
det var kul. 30 år. Ja, men ja. Jag kan gilla när man har så här. För första stegen i rulltrappan, då fick jag en så här ryskänsla. Okej, han lever inte om 30 år. Alltså, det vet vi ju inte. Men så. Han kanske kan sin egen genhistorik och vet att nej, vi blir inte så gamla. Och vart så här. Men sen, nedre delen av rulltrappan, hade ändrat känslan. Och så här, med skön inställning. Och kunde, alltså, han var så befriade det på något sätt.
Ja. Ja, nej, ja. Man har verkligen olika sätt att tackla det på.
Ja.
Liksom. Jag har ju träffat i samband med mitt jobb, jag har ju träffat folk som har varit 100.
Ja.
Jag kommer ihåg att man gick och vi var en 100-åring. Jag tror hon skulle fylla 102 när hon dog.
Ja.
Och hon gick så här, ja, Gud har glömt mig. Så jag gick omkring där liksom. Men hon skötte sig hyfsat bra själv, hon kunde baka själv och så här. Hon fick hjälp med handling och städning så här, men övrigt så klarade hon sig bra. Men hon hade också liksom, jag går omkring här lite grann så här. Det var inte så att hon, åh hjälp, nu ska jag dö så här, utan det måste hon ha varit medveten om sedan 30 år tillbaka i alla fall liksom, att nu går det ut för så här. Men hade en skön inställning till det där ändå liksom. Men ja, och är man 100 så kanske man också känner att ja, nu räcker det.
Ja.
Men det är inte säkert.
Nej. Nej, men det beror ju helt på hur man får ha det. Alltså det är ju det handlar om alltid. Jag har några i min närhet som har äldre i sin närhet. Ja, så kan man säga.
Mm.
Som bara liksom, man kan inte bara få ta slut för dem nu. Det blir liksom inte värdigt
längre. Nej, precis.
Och det där, det är en knepig fråga också såklart.
Ja,
men det är ju så vill man ju inte bli, att du sitter och inte minns vem din fru är.
Nej, verkligen då inte. Det finns två grejer jag absolut inte vill vara med om. Och det ena är det att man är pigg till kroppen men huvudet är borta. Alltså,
visst.
Inte rent fysiskt, men att funktionerna i huvudet är borta. Utan va? Vem är jag? Jag vill hem till mamma. Det är fruktansvärt. Jag har träffat många sådana. Och det är så fruktansvärt förnedrande. Och det andra är att bli helt liksom paralyserad. Vad säger man? Förlamad. Man tänker
tvärtom allt. Tvärtom då. Att huvudet är helt med.
Men kroppen är helt borta. Inget av det. Alltså, jag vill inte uppleva
nej,
det.
Nej, fy så är det. Nej, då är det ju bättre att man kunde få välja själv att om det kommer dit liksom.
Ja. Men tänk att ta det beslutet liksom. Nu vill jag sluta liksom.
Ja,
det finns
precis.
Ju folk som har gjort det.
Ja, absolut, absolut. Men jag tänker om det är på grund av ålder och sjukdom så här, det här blir aldrig bra ifrån. Då har man väl kommit till att det blir en befrielse.
Ja, förmodligen är det ju så.
Så måste det ju vara
absolut.
Liksom.
Absolut.
Ja.
Visst.
För att du kan ju få ligga så länge också.
Absolut.
Kroppen kan ju orka 10-15 år eller hur länge sådär.
Vi hade, alltså både min och min frus far dog, inte unga det ska man inte säga, men den ena var 67 och den andra var 70. Och det var liksom, den ena helt utan förvarning så att säga, föll ihop och dog hemma i sitt hem liksom.
Ja.
Och vi sa just där redan då liksom att vilken tröst att han inte behövde lida, liksom ligga på sjukhus och veta, kanske medveten om att man ska dö dessutom och ligga där. Och han var van att vara ute och gå med sin hund och liksom, hur skulle det här gå om han blev liggande och inte kunde röra sig eller bli kvar i sitt hem. Och likaså den andra. den andra av våra fäder som han fick en svår sjukdom och som han dog i, men det sjukdomsförloppet var en månad liksom, så. Så att det var också där, ja, vilken tur att han inte blev låst i någon rullstol. Ja. För han, det där låter ju illa att man säger så. Så det kanske inte borde ha gjort. Men i hans fall, liksom, han var ju verkligen, att han skulle, det var lika med döden för honom. Att han skulle bli sittande inomhus. Liksom.
Ja, men precis. För nu här vet vi ingenting om, så nu är det fria spekulationer som det ofta är. Men du är så... Jag tänker att man blir mer oanpassningsbar ju äldre du blir. Ja, att anpassa dig till en ny situation.
Ja, just det,
och du tvingas ju till det när du blir äldre. Alltså om vi bara tar alla tekniksaker. Oj, nu måste jag kunna hantera en iPhone. Eller motsvarande. Ja. För att annars kan jag inte kommunicera med någon.
Nej,
och jag tänker att det måste vara samma sak där. Alltså att jag har kunnat röra mig. Nu är jag så gammal, hur ska jag kunna förhålla mig till det här? Ja, väldigt platt, för det är också individuellt. För att någon som
är
22 och var atlet och var med om en olycka och hamnade i rullstol, det är klart att det är katastrof.
Ja, naturligtvis. Många
vill ta. Jag vet inte vad jag vill komma. Men vi kan väl summera att jag är glad man får slippa liksom, de där delarna. Men framförallt att huvudet ska försvinna bort. Alltså.
Nej. Det är inte värdigt för någon på något vis. Liksom.
Nej.
Och det kan ju ingen kan ju säga det. Liksom, att, det spelar ingen roll.
Nej.
Det skulle inte spela någon roll om jag förlorar allt liksom, i huvudet. Så här, utan bara får leva. Det skulle ju ingen människa säga i världen, tror jag.
Nej, precis. Jag har en god vän som förlorade sin mamma här för ett tag sedan. Och han bor på en annan plats och driver ett företag, så det är inte så lätt att bara sticka liksom.
Nej.
Och så fick han sjukdomsbesked och det vart bara 6-7 veckor från det till att hon gick bort. Och då pratade vi ganska mycket under den tiden, så här, men ska jag åka hem och vara där? Ska jag? Men det hjälper ju inte heller att sitta där på sängkanten och bara se sin mamma bli sämre för varje dag.
Nej.
Men de fick ett fint avslut kring jul och så, tyckte de. Och det var ett bra minne. För hur den är så fortsätter ju livet.
Mm.
Och den som är så här, sjuk länge, det blir så mycket... Det är så här, okej, om det skulle vara du då. Så dina döttrar, han känner inte ens igen oss. Ja, men ändå blir det dåliga samvetet. Men det är klart att vi måste åka till pappa varje dag. För att vem gör det annars?
Mm.
Och så... Ja, men du vet, det blir inte värdigt för någon och det blir mycket dåligt samvete och det blir...
För det där är ju så, man har ju så... Alltså jag har ju som sagt jobbat i äldrevården och just det här... När man talar om anhöriga så är det liksom en bra anhörig utifrån den synen.
Ja,
är ju en som är där och besöker ofta, pysslar, gör om, så här, gör ordning och sådär. Ja, hon är så duktig, hon gör så här. Och en dålig anhörig är ju den som inte kommer och besöker. Liksom. Men samtidigt, vad är det som säger att vi har rätt när vi tänker så? Ja, en bra anhörig som är där ofta, det är väl
bra. Men fint.
Men det behöver ju inte vara dåligt att man inte är där. För att jag vet, om min egen mor, om hon nu skulle hamna på sjukhus och vara liksom demenssjuk, helt borta och inte känna igen mig när jag kom, utan kanske som det ofta händer, men jag blir upprörd när det kommer någon besökare som man inte känner igen och de är kanske på ett ställe där de inte känner sig hemma och så, och att det kommer snarare att man river upp en massa känslor, så kanske är det bättre att man inte är där så ofta då, eller så, som att man liksom, ja men hon, man tar hem mamma över jul och det blir värre bara. När hon kommer tillbaka sen är hon helt förstörd, den här stackars mamman, för att nu har hon varit med en massa människor runt
som
omkring,
hon knappt vet vilka det är
på ett ställe där hon inte känner sig hemma.
Nej.
Och sen kommer hon tillbaka till ett ställe där hon inte heller känner sig hemma, och så liksom allt är förvirrat och allt alltså, så att det är jättesvårt det där.
Det är det verkligen inte.
Det är verkligen inte
lätt. Nej, och så måste man ha respekt för att folk hanterar sådana saker på helt olika sätt. Vissa är verkligen rustade och kan se sin egen mamma eller pappa försvinna bort. Mm. Och ändå så här, men det här är inte min mamma, utan jag har
just
de här minnena.
Just det, så minnen kvar.
Men till de som är så här, nej, jag klarar inte det. Jag klarar inte gå in i det där rummet. Och det måste man också på något sätt respektera. Du är inte en dålig människa för
nej,
det.
Nej, precis.
Utan du kanske är extra känslofylld på något sätt. Och så här, bara, jag fixar inte att se min superhjälte där vi inledde har blivit på det här sättet liksom.
Nej, precis. Ja, nej.
Det är klurigt. Och har man som kristen och extra ansvar? Nej.
Nej, jag alltså, du ska besvara själv, för då slapp jag tänka på det. Nej, men på något vis ska vi på någon sån här abstrakt nivå så ska ju kristna liksom, man ska ju leva sitt liv kanske på ett annat sätt liksom, man ska vara bry sig om människor mer kanske, inte vet jag, alltså det är någon så. Men nere i vardagen så är vi kristna som andra människor på något vis, alltså vi blir också illa berörda och ser mamma sjuk så. Och visst, absolut, vi har människors kärlek och så, den kan ju visa sig på andra sätt. Ja. Det är klart att vi ska ju inte, som kristen ska man väl inte hata. Liksom. Det kan man göra ändå, men det är väl någon sorts inställning. Vi ska inte bidra till hatet i världen, utan snarare försöka sprida någon form av kärleksbudskap. Så här.
Hoppet.
Ja. Ja, hoppet. Men det är fortfarande så att när vi står där med mamma framför oss i rullstolen som liksom, så är vi fortfarande, ja, då står vi bara där nakna liksom. Då, om man är kristen eller muslim eller ingendera, jag tror inte att religionen varken bär eller tynger i sådana fall. Det var dumt sagt. Bär kan den visst göra, visst, men inte på det sättet.
För bär kan den göra framförallt två tankar där. Vi återkommer hela tiden till mamma och pappa. För det är den här närheten som gör. Och då kommer det kan det vara lika svårt för en troende eller en icke-troende. Mm. Däremot en av kyrkans uppdrag är ju att jag var sjuk och ni besökte mig. Jag har blivit gammal och ni besöker. Alltså vi har ju andakter på äldreboenden och vi har hembesök och vi besöker. För då finns inte den här personliga kopplingen, utan då är du där som präst, som hoppets bärare, kan en sista smörjelse eller välsigna eller någonting. Och likadant som du brukar säga, som många av dina kollegor också, att begravningar är det finaste vi kan göra. Den som utifrån tänker, är du galen? Så är inte det, men du har ju inte en personlig relation till den här, utan du är där för att bringa hopp och ljus och hjälpa till med ett avslut och så vidare. Och det är ju hela skillnaden liksom. Så att där har man ju något extra som troende.
Absolut.
Men när det kommer till sin egen så...
Nej, det är när man kommer, när man inte, ja, när man är för sig själv liksom, så bara står naken här. Då är man liksom...
Ja, för inför din mamma då är det ju inte prästen Kjell. Nej, utan då är det ju sonen Kjell och det är din mamma.
Precis.
Men sen finns ju de andra där vi, som jag har nämnt flera gånger, de här... Jag har flest bönetanter hos mig som känner sån här, noll rädsla inför döden. Har bringat mycket sådär till mig att nu har jag dödsstädat klart, nu väntar jag på Herren liksom. Är allt ordnat, det är så starkt och man blir hoppas att man får ha en sån tro.
På något vis skulle jag säga att mina barn skulle nog önska att jag hade den inställningen att jag skulle ta dödsstädan när det var dags, för att de ska slippa ta hand om alla smurfar och troll och tomtar och sådär som böcker och tidningar skit som jag har där hemma som jag inte kan vara utan. Den dagen de ska ta hand om det, den blir ju inte, det blir ju lite jobbigt. Ja, det är klart det blir jobbigt också, men jag menar rent fysiskt jobbigt också. Så det är mycket, mycket smurfsortering där. Ett stort parti osorterade smurfar säljs på.
Men man ska kunna skratta åt det också. Det ska vi ta oss på en artikel?
Ja, vi tar en artikel. Och då ska vi faktiskt ta en artikel som ur en tidning som vi aldrig brukar använda, nämligen Världen idag.
Det här är du får nog göra ett försök alltså, för det är en ton här som vi kör.
Jag kör. Det här är en ledartext som är publicerad den 2 mars. Den har liksom uppdaterats sen, men det här är i alla fall en text. Som publicerades då. Dags att riva sönder kostymer, inom citattecken, när gudlöst Sverige står inför hot, frågetecken. När Sveriges riksdag den 7 juni 1994 röstade igenom lagen om partnerskap för homosexuella firades det som en historisk seger, men inte av alla. Flera riksdagspartier reserverade sig och från kristet håll fanns starka protester. Böneledaren och förkunnaren Kjell Sjöberg mottog beskedet om den nya lagen med sån bestörtning att han rev sönder sin kostym, kavaj och byxor. En sån handling användes av Bibelns profeter som uttryck för djup sorg över tillståndet i landet. Det mest allvarliga som kan hända ett land enligt Bibeln är när grundvalarna rivs upp. De som är själva fundamenten för ett fungerande samhälle där Gud kan ge välsignelse. En sån grundval är familjen och äktenskapet, och den nya lagen antogs denna juni tisdag 94 ansåg Kjell Sjöberg att en grundval revs upp i vårt land. Bara några dagar senare på lördagsmorgonen vaknade svenska folket till en fruktansvärd nyhet. 7 personer hade skjutits till döds i centrala Falun då en tungt beväpnad man gått bärsärkagång genom staden. I Ekots morgonsändning deklarerades att händelsen var det allvarligaste våldsbrottet i svensk kriminalhistoria. Det handlar om 2 isolerade händelser utan samband. Den ena händelsen, riksdagsbeslutet, är exempel på vad kristna vid denna tid uppfattade som att en grundval res upp i landet. Den andra händelsen i Falun är ett exempel på det våld som alltid präglar ett samhälle som fjärmat sig från Gud och de bibliska värderingar som hör till kristen tro, nämligen våld och laglöshet. Ett land som rör sig ut ur Guds vilja rör sig samtidigt ut ur Guds beskydd. Den principen finns tydligt invävd i Bibeln. Frågan är om den grad av laglöshet och våld som vi ser i dagens Sverige hänger ihop med vårt lands uppror mot Gud. Att vi på område efter område under decennier har kastat hans bud och ordningar bakom oss. Det här kan inte begränsas till enskilda grupper eller en viss fråga. Detta gäller en nations avsteg från Guds ordningar på alla områden. Ja. Och det här är halva artikeln ungefär. Ja. Jag vet inte
hur jag ska, för du skickade den till mig, jag läste den. Läste den 2 gånger för att så här, för att ta in tonen.
Mm.
Alltså för det är den som är, alltså så här, att vi idag har vi ett mycket mer laglöst samhälle än vad det var 1994.
Mm.
Alltså jag tänker på alla skjutningar som sker och allt sånt där. Och det som jag tänker är sant här, det är att om ett vårt land är ju byggt på kristna värderingar, så, och skulle de följas, så hade vi inte haft den problematiken.
Mm.
Alltså i samma utsträckning, så här, men du ska inte ta någon annans liv, bla bla, alla de här självklarheterna som vi har lagar på dessutom.
Ja, ja.
Men att ens skrivare i samma mening som ett riksdagsbeslut om
partnerskap.
Det är där som det får sig att vända den frukost man har i magen.
Ja.
Alltså
ja,
att
ja,
visst, skriva absolut. Det i samma. Att, hade det inte varit med utan hade stått om att när ett land vänder Gud ryggen. Och jag tänker i det här fallet när vänder de grund principer ryggen så blir det dåligt liksom. Det är en sak, men att en skrivare i samma mening, men ja.
Det jag ska säga då att den fotnot som har tillkommit här står så här.
Som kom idag då,
som när vi spelade. Artikeln ovan har missuppfattats som att riksdagens beslut på tisdagen och skottdramat i Falun skulle vara direkt sammankopplade. Något sånt samband kan självklart inte påvisas och tidningen har dementerat detta i ett särskilt förtydligande.
Det var ju bra att de gjorde det.
Det var ju bra, men det står ju ändå så. Absolut. Artikeln gör ju ändå en koppling däremellan. Ja. Mellan den här, och inte så att beslutet gör att den här mannen gick och sköt människor i Falun. Men att det har med den, vår syn på men samhället så att säga att göra där. Och att överhuvudtaget dra in, jag kan till nöds liksom hålla med dig i det du säger att det liksom är, ja visst, om vi följde alla lagar som du säger till att börja med, och sen alltså det kristna liksom, kärleksbudskapet, absolut, om alla följde det, ja, då hade vi ju Guds rike på jorden och då behövde vi inte liksom tänka på att...
Men det har vi ju aldrig gjort.
Men det har vi aldrig gjort.
Och kommer aldrig göra.
Det kommer ju aldrig hända. Nej. Det har ju hänt inte på Bibelns tid heller.
Liksom. Nej.
För det var ju det som, och det står ju här också, eftersom jag redan på Bibelns tid så, så,
ja,
så gjorde man. Så det är ju inget, det är ju inget, ja, så.
Nej.
Men därifrån till att
ja, det
kopplar det till partnerskap och senare då för homosexuella eller samkön. Alltså, ja.
Nej, det är vidrigt. Det är ett klavertramp som är så, alltså det är en enskild person, bla bla bla. Men du har, du det här är en så viktig fråga.
Ja,
det
ja.
Är liksom tänkt att vi har kommit så mycket längre. Varför ens göra de här kopplingarna?
Att den här texten ska
publiceras. Någon måste ju ha läst den innan den.
Ja,
den,
ja visst. Och det är en ledartext. Ja, liksom. Så ja. Att någon, nej, det är, nu är världen idag en konservativ kristen tidning. Ja. Så är det. Men även så nej, det här är...
Tokigt.
Det står sedan 1994 har en rad andra råmärken passerats. Jag tycker att ett råmärke passeras genom den artikeln också.
Ja.
Den enda säkra vägen framåt är omvändelsens väg. Att vända åter till våra fäders Gud och det kors som prytt vår svenska flagga sedan urminnes tid.
Mm.
Här måste Guds församling gå först och visa vägen. Sen har man också klistrat på en liten annan vinkel på det, att den polis som var med och hjälpte till och begränsa följden av den här mannens skjutningar var kristen.
Mm.
Och det är så, han har berättat, står det här, att han fick bland annat se änglar i polisbilen på sin väg ut ur polisgaraget under mordet.
Mm.
Och det säger jag ingenting om. Det
blir så amerikanskt.
Ja, verkligen.
Att det blir så, för det vart väl, det står ju någonting.
True Christian, alltså, ja. Ut med sin polisbil där och änglar.
Ja.
Ja, nej,
för visst står det något om, det, eller inte visst, utan det står, men kan du inte hjälpa mig hitta det så mycket snabbare på att läsa, om det där med skottet. Att det varit ett perfekt skott. Det är det nästa
sida. Ja, precis. Det står där, ja. Det ska se, då är det. Ja, så här står det. Med att detta genom en modig och varmt troende polisman. Med ett perfekt skott som egentligen var missriktat lyckades han fälla den bättre beväpnade gärningsmannen.
Mm.
Det perfekta skottet har han tydligen skrivit en bok som heter denna Olavi Blomfjord, som polismannen heter.
Ja. Det är väldigt amerikanskt.
Det är väldigt amerikanskt.
Hade verkligen. Vi läst en amerikansk, nu gör inte vi det, kristen artikel, så hade man inte höjt på ögonbrynen. Så då hade man skrattat lite. Det. Ja, det är klart de skriver så.
Ja,
men i en svensk så, kontext så blir det... Ja, nu har inte jag läst det perfekta skottet.
Nej, inte har inte jag läst.
Så att jag ska inte uttala mig mer så. Men bara den raden tycker jag är... Det är
ja.
Märkligt på så många sätt.
Ja, men verkligen. Ja, nej. Mm.
Ja, jag vill inte ens gå ner i mer det här kaninhålet, för att det är så lätt att trampa runt. Jag förstår inte hur den kunde tryckas. Jag förstår
nej,
inte.
Nej.
Det är en ton som är galen. Jag har inte mer att säga, tror jag.
Nej, vi lämnar den
ja.
Där. Vi får väl ta någon
som, ja, men vi tar,
till. Jag vet inte, vi har en lite lång artikel som heter Välj Jesus istället för gudstjänst. Men det tror jag vi tar nästa gång,
ja.
För den är lite för lång
ja.
Att ta nu, tror jag. Men vi kan väl plocka fram det här då kanske.
Oh.
Ska vi ta Charlotte Fryklund här, vår gäst som vi hade för ett antal avsnitt sen.
Mm.
Men här är jag lite handikappad, som man säger.
Mm.
För att det handlar om ett inslag i den här satirserien Svenska Nyheter på SVT.
Ja.
Och jag har inte sett det.
Nej, jag har sett
du
det.
Du har sett det. Mm. Och kan du i korthet bara redogöra för vad det handlar om?
Nej, det vågar jag kan faktiskt inte göra det. Utan jag tycker snarare att uppmana våra lyssnare. Gå in på SVT Play. Titta på senaste avsnittet.
Men det handlar om Svenska kyrkan.
Ja, det handlar om Svenska kyrkan. Men det var så många olika delar.
Mm.
Så jag vill inte ens ge mig in på det.
Man men talar i alla fall om att det handlar om att kyrkan är vänstervriden.
Ja, absolut.
Och att man är så inkluderande så att alla ska få vara med.
Ja.
Liksom. Det är vad jag har förstått där också.
Och typ den sammanfattningen kan jag också, men det var så mycket så att jag skulle börja titta på det nu då för att kunna ge, men det handlar mycket om vänstervridenheten, och jag såg den ju för att jag såg andra då som jag har på Facebook som är frikyrkliga som skojade lite om det här klippet och då var, eller ja, programmet, och då var jag ju tvungen att kolla på det.
Mm.
Så att jag såg det och vart så här att nej.
Ja. Det är som sagt, det här är Det är platt att diskutera tv-inslag som är inaktuellt när, om ett par veckor när det här, någon hittar det här avsnittet som vi just nu spelar in. Då blir det ännu plattare med en som inte, pratar som inte ens har läst.
Men du kan väl säga
jag
vad
kan
hon
ändå
sa.
Säga vad Charlotte Frycklund svarar.
Och vem är Charlotte Frycklund?
Hon är alltså nätpräst. Ja. Hon är ansvarig för nät, alltså nätkommunikationen kan man säga i Svenska kyrkan. Hon brukar göra också en del livesända gudstjänster och annat. Yes. Då ska vi se. De får in sina poänger, men det viktiga är ju att kyrkan är så mycket större och bredare och med så oändligt många fler ansikten än vad 10 minuter satir-tv kan rymma, säger alltså Charlotte Frycklund här. Hon säger vi känner inte igen, eller hon säger att vi känner väl igen. Vi känner väl igen de här narrativen om att Svenska kyrkan har lämnat kristendomen och istället ägnar sig åt vänsterextremism, islamisering, hbtq-aktivism och så vidare. Vi möter det i så kallad alternativmedia och i trådar på våra sociala medier. Det som är nytt är att den här gången kommer från Sveriges Television. Hon skriver också att försöka komprimera hela Svenska kyrkan i ett kort inslag kan få effekten att det blir komiskt. Samtidigt handlar det om ett satirprogram så jag väljer att se det från den komiska sidan. De får in sina poänger, men det viktiga är ju att kyrkan är så mycket större och bredare och med så oändligt många fler ansikten än vad 10 minuter satir-tv kan rymma. För den som har en relation till en församling så blir det uppenbart att allt vi gör har sitt ursprung i vår kristna tro och vår lust att följa Jesus. Ja. Det här är ju så här, om det här hade handlat om Miljöpartiet. Ja. Jag tog ett parti bara ur högen, verkligen. Miljöpartiet. Och miljöpartister börjar reagera så här. Så här är inte Miljöpartiet. Då ska jag säga, men lägg av, det här är ett satirprogram. Lägg av, det här, skärp er. Det här är humor, liksom. Ni måste kunna stå ut med det här. Hade det varit en systembolags... Systembolagsföreningen i Sverige som sagt men vi så här gör inte vi tvingar inte folk att supa och så här, då ska jag, men ge nu det här är satirprogram det här är kul. Nu gäller det Svenska kyrkan. Hallå där. Det är konstigt man eller kanske inte är så konstigt utan man reagerar med någon sorts inte vet jag ryggmärg eller någonting. Hallå, hur kan ni? Men nu har jag som sagt jag har inte sett det men jag förstår att om jag såg det är därför jag inte har sett det så skulle jag bli arg. Och därför har jag avstått från att...
Men där tycker jag Charlotte Frycklund, hon dels förklarade jättebra. Heja dig. Och att hon hade valde de glasögonen. För det gjorde jag också lite grann. För det därför jag kunde lite så här för vissa delar så här alltså om man bara lyfter i sin kontext då känner jag igen det. Ja, och blir lite så där är det. Liksom. Och men sen blir man ju så här, det som är tråkigt är att det får... Det är många som tittar på det här. Det blir så dålig PR för kyrkan. Det är det jag inte gillar. Liksom.
Ja,
för jag kan också säga att det är ju satir. Det ska ju vara att få in sina poänger som man säger. Och det är hela Svenska kyrkan på något sätt. Jag tror det var 8 minuter, men det var 10 då kanske. Så att det är ju kort liksom.
Det finns i samma kyrkans tidning, samma utgåva här av kyrkans tidning, finns det också en ledartext av Jonas Ek. Där han säger typ så här att inte all publicitet är bra publicitet. Nej. Och apropå det här också då att man brukar ju säga det som en grej att all publicitet är bra och det menar det är inte. Nej. Och sån här grej är inte bra. Nej. För kyrkan för att det de får de som redan har en bild av Svenska kyrkan som är negativ liksom vänstervriden öppet, allt för mycket inkluderande och så här. De får sin bild bekräftad. Ja, men det var ju det jag visste. Det var ju så här Svenska kyrkan är. Och då gör ju det skada för kyrkan, så att säga så. Så att han driver ungefär den tesen också. Det är inte alls bra.
Nej.
Så fort, bara för att det talas om Svenska kyrkan så är inte det bra.
Nej. Där kan vi landa. Ja, vi lämnar där. Vi kastar oss på en trevligare med en andakt, tycker jag.
Ja, och då är det som är allra trevligast att det är kampen mot ondskan som står på tapeten. Det står på programmet här. För det är tredje söndagen i fastan. Och nu, kära vänner, hoppas att ni har matsäcken med er. För nu kommer ett lång evangelietext. Jag läser ur Markus evangelium. När Jesus med Petrus, Jakob och Johannes kom tillbaka till lärjungarna fann de mycket folk omkring dem och skriftlärda som diskuterade med dem. Men när folket fick se honom greps de av bävan och skyndade fram för att hälsa honom. Han frågade, vad är det ni diskuterar? Mästare, svarar en i mängden, jag har kommit till dig med min son som har en stum ande. Var den än faller över honom, kastar den omkull honom, och han tuggar fradga och skär tänder och blir stel. Jag bad dina lärjungar driva ut dem, och de kunde inte. Han sa, detta släkte som inte vill tro, hur länge måste jag vara hos er? Hur länge måste jag stå ut med er? För hit honom. De kom fram med pojken och när han fick se Jesus började anden genast slita i honom så att han föll omkull och vältrade sig på marken med fradga kring munnen. Jesus frågade hans far, hur länge har det varit så här med honom? Fadern svarade, sen han var liten och ofta har anden kastat honom både i eld och i vatten för att ta livet av honom. Men förbarma dig över oss och hjälp oss om du kan. Jesus sa, om jag kan, allt är möjligt för den som tror. Då ropade pojkens far, jag tror, hjälp min otro. När Jesus såg att folk strömmade till sa han strängt till den orena anden, du stumma och döva ande, jag befaller dig, far ut ur honom och kom aldrig mer tillbaka. Den gav till ett skrik, ryckte och slet i pojken och for så ut ur honom. Pojken låg där så livlös att alla sa att han var död. Men Jesus tog hans hand och reste honom upp och han steg upp. När Jesus hade kommit hem och lärjungarna var ensamma med honom frågade de, varför kunde inte vi driva ut den? Han svarade, den sorten kan bara drivas ut med bön. Sen gick de därifrån och vandrade genom Galileen. Han ville inte att det skulle bli känt eftersom han höll på att undervisa sina lärjungar. Jag stannar där, det är några rader till. Mm. Men de har inget med den texten att göra egentligen. Nej. Ja, till att börja med kan vi konstatera att det här, den här, en stum ande i det här fallet betyder inte att anden är stum utan att den gör pojken stum.
Mm.
Och det här skulle väl vi kanske inte kalla för andar idag utan det är någon form av sjukdom som han har drabbats av skulle vi nog tänka oss. Men i alla fall, för han, ja, exempelvis något epileptiskt anfall eller så skulle man kunna tänka sig att han har.
Mm.
Så det, ja, skulle väl absolut moderna tolkningen vara, ja, så att säga.
Och om jag får gå tillbaka till förra delen med den artikeln om tv-programmet.
Mm.
Så det som gjorde mig liksom mest så här upprörd, om jag nu blev det ens. Men ja, det är ju att de som jobbar inom olika frikyrkosamfund delade det och sa, ja men det är ju så här det är, har blivit. Alltså som att det vore ett kalla fakta,
ja,
liksom.
Ja, ja,
och inte det, ett satirprogram. Och det är så himla onödigt tycker jag, för då blir det verkligen, alltså om vi inte kan hålla ihop, alltså vi kan tycka olika, tänka, men ändå har varandra ryggen, då blir ju ondskan bara större.
Ja,
För det gjorde mig mer, tänker jag, så här, ja, men varför man, ja, men du förstår vad jag menar, varför måste ni skriva om det här? Vi är väl bröder och systrar,
ja,
liksom.
Ja, precis.
Och det är klart att skulle våran podd bli granskad av vissa frikyrkor, det skulle de också tycka så här, att vi var väldigt kanske vänstervridna och
gudfrånvända,
ja, och väldigt lätt, och ta väldigt lätt i alla fall, ja. och för jag hade sagt samma som du, ja, men det, han leder väl av en psykisk sjukdom, hade vi sagt idag, då hade kunna bryta ner, nej, det var ju en andar, den finns nu också som det är ondskan, liksom.
Absolut.
Så yes. Att det ville bara landa
det. Lyfter det lite där från själva det här är specifika fallet med den här pojken då, som kan vara, ha en sjukdom eller vara besatt av någon ande, så är det ondskan i sig.
Ja, absolut.
Jag tror ju, som jag har sagt förut, nu kommer de igen och granska oss, den här frikyrkorna, att jag tror inte på djävulen. Jag tror inte djävulen finns. Så att jag tror inte att det kommer någon ondska från djävulen i vår värld, liksom, utan ondskan finns i oss själva.
Ja.
Och att ondskan finns, det är ju ingen tvekan.
Nej.
Men den kommer inte.
Den finns ju var och en av
den
oss.
Den finns i var och en av oss och i våra handlingar. Vi kan varje dag välja.
Ja.
Det är inte så lätt, men vi har möjlighet att välja det onda eller det goda. Liksom.
Ja.
Kanske inte varje dag.
Men, nej, men
vi kan välja, vi får val. Liksom. Gör jag det rätta? Eller det som man, för ofta så vet vi ju.
Ja.
Det är ju en grej. Så här, man säger, jag vet inte, jag ska, men ofta så vet vi ju. Alltså, om vi går och slår ihjäl någon så vet vi ju att vi gör fel när vi gör det.
Men ändå sker det varje dag.
Går vi och stjäl saker så vet vi med 100% säkert att det här är fel att göra, men ändå gör vi det. Man har möjlighet att välja. Om jag inte tycker att jag ska göra det onda, då ska jag inte stjäla eller då ska jag inte döda, liksom. Men det är fortfarande en svår kamp vi har som vi behöver föra mot ondskan, och då är det ondskan naturligtvis i samhället, men också, som du säger, i oss själva.
Absolut.
Det är det handlar om där. Mera det, liksom, att driva ut ondskan ur oss och ur samhället, det är ingen lätt kamp.
Nej, och när ondskan får för mycket plats i oss. Det mår man ju så himla dåligt av. Framförallt efter när man säger, varför la jag så mycket? För oftast gör du kanske inga handlingar, utan det är din egen tankekraft du lägger på det.
Ja, just det.
Och är förbannad på någon. För en skitsak ofta. Så veckan efter spelar inte den någon roll liksom. Eller om en men du vet. Så här,
ja, men absolut,
för det är bara
absolut.
Det är ingenting. Och det har egentligen mest stört dig själv. Att du har lagt så mycket kraft att tänka på.
Ja, visst.
Illa absolut. Om någon annan eller något så här. Och då är det ofta en signa till kort. Ja, bla bla bla.
Vi vet, så det slutordet från mig i alla fall får bli i det här fallet att vi vet ju att ondskan finns och att det är svårt att kämpa mot ondskan. Men vi får inte glömma att godheten också finns och är faktiskt starkare och större. Jag tror att det är varje dag man skulle sprida ut eller liksom lägga upp alla handlingar på ett långt rep så, här, så skulle ju de goda handlingarna som sker varje dag bli fler än de som är onda. Liksom.
Ja, för skulle det alltid bli att det är fler onda, då skulle jorden gå under.
Ja, men på något vis. Det
kanske
alltid,
den gör i alla fall.
Men, ja, det kanske den gör. Ja. Men det finns alltid alltså goda krafter som också kämpar mot det onda. Så att det är ju liksom inte, det sen känner man inte av det varje dag. Nej. Det kan bli platt på att säga det överhuvudtaget. Men det är en, jag tycker... För mig måste jag, jag säger ofta det i den här kvällsandakten jag har på onsdagen också. Det, för mig själv att jag måste tänka på att ja, men okej, det här, det ser mörkt ut men det finns goda krafter också. Liksom.
Bra.
Och då har jag gjort en riktigt fin övergång till psalm 782. Godhet har makt över ondskan.
Jag hade blivit förvånad om det hade varit någonting annat faktiskt.
Ja. Godhet har makt över ondskan, kärlek nedkämpar hat. Ljuset upplyser mörkret, livet segrar till slut. Segern är vår, segern vi får genom hans kärlek. Segern är vår, segern vi får genom hans kärlek.
Tack för det, Kjell. Och tack kommunikationsenheten i Sollentuna för att ni hjälper oss med detta. Ja, kära lyssnare, ännu ett avsnitt är gjort och du kan njuta av det hur många gånger du vill. Nej, hörni, ha det så bra så ses vi i kyrkan.
Tjegeling!